Välkommen till denna podcast från församlingen Livsglädje Landskrona. Du kommer att lyssna till en predikan inspelad från församlingens söndagsgudstjänst. Vi uppmuntrar dig att efter predikan stanna upp en stund för att fundera närmare på hur din vardag kan formas av Gud. Du kan få hjälp av frågor till eftertanke som du hittar på församlingens hemsida under fliken predikan. Så välkommen att ta del av vår gudstjänst.
Så här årets första gudstjänst är vi inne i, så vill jag ställa en fråga så här inledningsvis. Vad är the story of your life? Vad är det för livsberättelse och grundberättelse som bär upp ditt liv? Vad är det för historia, för bilder, för anslag som är med och hjälper dig att formulera och forma ditt liv? Det som formar dina tankar, det som du ser som eftersträvansvärt i livet. Det som gör det värt att leva. Det finns ju i vår tid en samtidsberättelse när vi bor här i vårt land. Som är den starka berättelsen som formar våra liv utan att vi behöver tänka särskilt mycket på det. Och jag vet inte hur du skulle formulera, vad är de starka drivkrafterna och berättelserna som formar våra liv här i Sverige idag? Men om jag skulle ge lite förslag på lite grovhugget berättelse, så brukar man säga att vår samtid har präglats väldigt länge av individualism, där vi som enskilda personer ställs i centrum för våra egna liv. Att det som är och ger livet mening, det är hur vi lyckas forma och skapa vårt eget livsprojekt. Allt utgår från oss själva. Vi behöver hitta styrka i våra egna liv för att ta oss an det livet. Och vi är djupa sett ansvariga för vår egen lycka. Och strävan är att få ut så maximalt som möjligt av livet som vi lever. Så genom utbildning, genom jobbet vi skaffar, så vill vi ha så bra lön som möjligt så att vi kan uppleva och få rum att göra de sakerna som vi vill i våra liv. Och i den där överdriften av den berättelsen så lärs vi att tänka att allting kan vi få och uppnå som vi vill. Du kan bli vad du vill, säger många av oss till våra barn. Sträck dig efter det. Sträva. Ta i, så kan du uppnå dina mål. Det är också en tid av yta, skulle man kunna säga. Att det som vi kan visa upp för varandra i materiella saker utifrån det som är vårt utseende och vårt framträdande skapar våran plats i det sociala sammanhanget. Och våran livsstil och vad vi klär oss med och hur vi tar hand om våra kroppar blir liksom en viktig del av våran samtidsberättelse. Är ni med ungefär på att det är en grovhuggen bild av vår samtid? Och så finns ju den där andra grundberättelsen som gör att du och jag här den här morgonen i den här kyrkan för att fira Gud tillsammans. Berättelsen om att livet är mer än det vi kan se och ta på. Att det finns en rikedom i kärlek från Gud till oss människor. Att livet är en gåva som vi har fått att förvalta. Där närvaro, gemenskap och vänskap är vackra saker som du och jag har att utforska tillsammans och ta vara på. Vi har fått ett liv, vi har fått hjärtslag och andetag. Och utifrån det så har vi makt och förmåga att skapa, utveckla saker. Och ta oss an livet med det som är gott. Och vi vet att när rättfärdighet och det rättvisa får ta plats i dig och mig som människor, så ger det rum för oss människor att växa. Vi ser att det skapar möjligheten för ett gott liv för många människor. När någon är svag så är det andra som kommer in med sina styrkor. När någon är fattig så kommer de som har mer resurser i det läget in med det och gör någonting gott. När någon är främling så finns det andra som öppnar sina hem. när någon har gått vilse och inte hittar väg i livet, så finns det andra som kliver in och visar väg och hjälper till. Och vi vet ju att det där berättelsen är möjlig, för Jesus visar den vägen och vi har kommit till tro på honom och längtar efter att utforska och upptäcka vad den tron kan göra med våra liv. Det är liksom en annan berättelse som pågår samtidigt som den här stora berättelsen också pågår i vårt samhälle, som lär oss saker. Och här ställs du och jag inför vägvalet, vilken berättelse vi vill ge rum för. Vill vi uttrycka tillhörigheten till Gud? Vill vi utforska den? Vill vi komma med våra liv som de är? Där vi brottas med det som är smärtsamt, det som är svårt, det som är utmanande i våra liv, det som är våra smärtpunkter och brottningskamper. Vill vi komma med det och säga, ja men det här vet jag, det ryms i det här förunderliga livet, men att det finns en Gud som har gett mig det här livet som en vacker gåva att ta vara på. Och här vill jag upptäcka och utforska. Inte bara förstå med mitt huvud, inte bara känna mig berörd emellanåt på min insida av Guds kärlek, utan jag vill att det där ska påverka och forma min vardag, vad jag sätter händerna till, vad jag lever för. Som involverar mitt liv bortanför bara att ha mig själv som mitt eget livsprojekt. Som pekar mot gemenskap, att fira gudstjänst och vara närvarande inför honom. Att vara en människa som ber och vänder mitt liv till Gud. Det där berättelsen som bjuder in oss till livsförvandling. Mitt i det som är vår vardag. Tro på Jesus, tillit till Gud, trofasthet mot Gud. Att gå den väg Jesus har visat på. Den där första berättelsen har ju dominerat så väldigt mycket under lång tid. Det är liksom vattnet vi rör oss i utan att tänka på det, som precis när vi badar. Det bara är där. Och så är det precis som det är någonting den senaste tiden som gör att den där berättelsen skakar. Att det inte verkar hålla att bara leva livet utifrån att vara den som ska ta ansvar för det själv och skapa sin egen lycka. Ja, men ni vet allt det där som smyger på starkare och starkare. Oro, bekymmer, svårigheter. Det kan vara i våra egna liv när det tar över. I svåra lägen som vi inser att det håller inte att bara leva på egen hand. Men vi ser det också utifrån det tryck som många av oss har levt under och känt oss oroliga för längre tid. Om det är så klimat, krig, i vår närhet, våld. Saker liksom som ligger utanför oss själva som vi inte kan styra över och få ordning på bara genom egen viljestyrka. Det individuella projektet verkar inte ge alla lösningar. Och så är det som att det där har kommit in och blivit en utmaning i vårt samhälle. Man börjar prata om det med tro. Såg du på Aktuellt för en tid sedan hur det diskuterades om Jesus på nyheterna? Under ganska lång tid mellan två debattörer. Det är precis som de här två berättelserna står emot varandra och skakar. Och allting i den debatten utgick ifrån någonting som kallas för ungdomsbarometern som precis hade släppts i slutet av året. Och jag vet inte om du har fångat upp det i ditt nyhetsflöde, men ungdomsbarometern gör trendspaningar genom att intervjua och samtala med ungdomar och ta in enkäter från ungdomar. Över 11 000 unga människor i Sverige i åldrarna 15 till 24 år deltar i den där undersökningen. Och så kom de och släppte sin rapport och så var liksom nyhetsheadlinen: Jesus blir en av 20-25 års stora trender. Har ni sett det? Jesus trendar. Och så blev den här upprörda debatten, den här sekulära ateismen som tänker att vi klarar oss bra utan Gud, utan den större berättelsen, ställs mot att bara ha sig själv i centrum. Och när jag kollade rapporten inför den här predikan så ser jag att den här spaningen och trendspaningen visar just på bägge berättelserna. Den ena sidan som unga människor själva trendar inför 2025, det är att fortsätta ha sig själv i centrum som den som ska lösa alltihopa. Teknologi, livsstil, estetik, det är vackra och fina. Är den ena sidan och berättelsen, och den andra sidan är just att ge plats och rum för Gud. För de stora frågorna, för livets mening i relation till Jesus. Så å ena sidan AI, snabbare, individuellt optimerat för mitt eget liv. Utseende i centrum. Och vad var det stod? Under det kommande året tror unga att det blir minst lika viktigt att lukta gott som att se snygg ut och vara vältränad. Stämmer det med alla er som är i 15-24 års ålder? Har du din personliga doft, det är liksom den stora grejen. Du ska hitta din personliga signatur, inte bara i kläder utan också i doft. Och nu pratar vi inte lukt och svett. Men du ska ta vara på din fysiska hälsa, ha en bra kropp. Och siktet ställer man in också på mental hälsa inför 2025. Så det egna projektet. Och så var det den där motsatta trenden då. Och den beskriver man i rapporten från munkmode till Jesus. 2024 så hade människor mer och mer satt centrum på att ta vara på de långa linjerna i livet och vad man fyllde livet med. Att allt inte skulle kretsa kring framgång att lyckas mer. Utan man stillade ner livet, var den trenden. Tittade på sig själv, vad man levde för. Vad man ville ge plats för. Vad som gav livet mening. Och nu inför 2025 så trendspanar unga människor att den andliga dimensionen i detta ökar på ännu mer. Och så sätts Jesus i centrum. Och 2024 så var det tydlig skillnad mellan vad tjejer valde, liksom den här inre rörelsen. Och killar la mer vikt vid det yttre trenden. Men i 2025s trendspaning så ser man ingen skillnad på killar och tjejer. Och det här är kanske inte så förvånande. Man märker ju den här trenden av att det blir lättare att prata om sig själv som troende. Jag vet inte om ni såg på Idol under hösten. Två stycken av de deltagarna som var med talar öppet och lätt och naturligt om sin tillhörighet i tro på Jesus Kristus. Och det ryms i programmet och möts med respekt i alla frågor och samtal under programmets gång. Så var det ju inte riktigt när jag var i den åldern och var med i Idol. Utan där fick man liksom hålla tillbaka på de sakerna. Eller uppleva att det var mer motstånd att överhuvudtaget kunna prata om sin tro. Att det möttes inte med respekt och nyfikenhet och öppenhet. Så vi kanske anar den där andra trenden. Så ungdomars trendspaning visar på de här två berättelserna. Och då ställs vi ju, du och jag, också precis som unga människor. Då. Människor i alla åldrar. Inför valet, vilken berättelse vill du och jag ge plats för? Vilken ska vara den centrala berättelsen som fyller oss med liv och mening och mål och riktning? Och det vill jag ställa dig och mig inför idag. När vi går till Lukas evangeliet i 13 kapitlet och en liknelse som Jesus berättar. Och han gav dem denna liknelse. En man hade ett fikonträd i sin vingård och han kom för att se om det fanns någon frukt på det, men hittade ingen. Då sa han till sin trädgårdsmästare, i 3 år har jag kommit och letat efter frukt på det här trädet utan att hitta någon. Hugg bort det. Varför ska det ta upp mark till ingen nytta? Han svarade, herre, låt det stå kvar 1 år tills så ska jag gräva runt det och gödsla. Kanske bär det frukt nästa år. Om inte kan du hugga bort det. Jesus berättar en liknelse om ett träd som inte bär frukt. I 3 års tid har det inte burit frukt och ägaren till vingården tänker ge upp. Det är lönlöst att ägna mer tid och ge plats för det där trädet på den här platsen. Och trädgårdsmästaren säger, ja, men ge det 1 år till på sig. Jag ska göra allt jag kan för att få det där att blomstra och ge frukt. I sammanhanget har Jesus fått återberättat om en händelse. Det är några människor som har kommit till Jesus och de har berättat om hur några galileer har drabbats av något av det mest fruktansvärda man kan tänka sig. De har dödats av Pontius Pilatus trupper och han har beordrat sina trupper att låta deras blod blandas med offerblodet från djuren i templet. Så förmodligen har han i någon form av hatattack mot befolkningen tagit ut några människor och utsatt dem för förnedring i det offentliga. Att deras liv, livskraften, blodet i deras kroppar ska blandas med deras längtan av Guds tillhörighet och förnedras förmodligen i närheten av tempelplatsen. Och med den berättelsen så är det som att de som kommer undrar eller slår fast egentligen och är övertygade om att ondskan har drabbat de här galileerna på grund av att de inte var nära Gud. Så deras relation till Gud mättes i olyckan. Och i och med att olycka drabbade så kan de inte ha följt Gud särskilt väl. Så säger Jesus som svar på det. Tror ni verkligen att de här var större syndare än några andra i Galileen eftersom detta kunde hända dem? Och så vänder han liksom blicken från de andra till dem som har kommit med berättelsen. Och försöker säga någonting till dem att ni kommer själva dö på ett eller annat sätt. Ni kommer mista era liv om ni inte omvänder er. Och Jesus gör det där 2 gånger och tar in ytterligare några människor som har drabbats av stort lidande i deras närhet. När torn har fallit samman så har de dött. Och han säger, var de också borta från Gud? Var det därför det drabbade dem? Och det är inte i Jesu intresse att säga någonting om varför svårigheter och lidande drabbar oss människor. Utan han vänder liksom blicken åt ett annat håll och ställer frågan, hur har du det med Gud? Är du en person som har vänt dig till Gud? Olycka som drabbar är inte beviset på om Gud är frånvarande eller närvarande. Utan det är någonting annat och det är där berättelsen om det fruktlösa trädet kommer in. Det är vad som kommer ut ur ditt liv. Hur det är format i relation till där du är placerad i livet. Och där kommer vi in i berättelsen om fikonträdet och vingården. Som är en berättelse och bildspråk från Gamla testamentets profeter om Guds familj. Guds människor. Det är hans vingård, Israel och juda folk. Människorna som bor där är hans vingård. Bär det frukt. Bär deras liv kännetecknet och igenkänningen på vem Gud är. I sättet man tar sig an livet, hur man pratar, vad man sätter händerna till och vad man lever för. Och liknelsens ord är ju ganska enkla att följa med. I 3 år har det inte burit frukt. Samma tid som Jesus har vandrat runt på jorden och undervisat och pekat på och omformulerat och visat vem Gud är. Inte bara genom sin undervisning utan också genom helande handlingar där människor har lyfts av tunga bördor, fått sina liv förvandlade genom helande, genom upprättelse, genom att det som har tyngt deras liv av bortvändhet har lyfts av dem. Och de har fått del av Guds förlåtelse. Och det har blivit synligt i deras liv att Gud vill också ha med dem att göra som har levt bortvända från Gud. Och så har han börjat dra med människor in i en rörelse och visat dem hur kan de nu ta sig an livet i sina böner, i hur de ser på sin nästa, i vad de gör med sina liv. Och på det sättet ge uttryck för att den tro de har inte bara är någonting som rör sig på deras insida, utan visa sig i vad deras händer sätter sig igång med och vad deras liv tar sig uttryck i av förlåtelse, av omsorg, av omtanke och barmhärtighet. Alltså smakar det av i deras liv hur den Gud är. Jesus har visat att Gud är barmhärtig. Är ni barmhärtiga? Gud har visat genom Jesus att Gud är generös. Att han är förlåtande, att han är upprättande. Är du och jag det i våra liv? Så om ditt liv är liksom det här fikonträdet placerat i Guds omsorg, bär det frukt som visar på att det är just det. Placerat hos Gud. Och här öppnar sig den stora berättelsen av evangelium. Att Guds frälsning kommer som en gåva. Du och jag placeras i hans omsorg utifrån att Gud vill det. Men låter vi det livet från Gud också forma och bära frukt hos oss? Att det får visa på och smaka av vem Gud är. Så när vi kommer med våra tillkortakommanden, våra brister, med våra liv, med allt vad det innehåller, med våra styrkor och förmågor, kommer det formas av den där relationen och tillhörigheten till Gud. Och här visar ju Jesus så tydligt att han är den barmhärtige som ger möjligheten till att vända sig till Gud när vi inser, om vi hamnar i det läget och ser att jag med våra liv bär inte det liv som Gud har tänkt med en människa som tillhör honom. Det smakar inte av barmhärtighet, förlåtelse, tilltro, omsorg, helande. Är inte synligt i min vardag, så säger Jesus. Han vill fortsätta gräva runt, gödsla, ge liv och kraft och sin närvaro för att se om det ändå inte skulle kunna bära frukt. Så om du tänker på dig själv en stund och sätter in dig själv i den här liknelsen, planterad i Guds närhet, planterad in i Guds familj, ett Guds barn som tillhör honom. Få livet från Gud plats att det visar sig mitt i det som är din vardag. Blir det synligt i hur du tar dig an livet, i dina nära relationer, i förhållande till dig själv, i förhållande till människor du möter på jobbet, i dina tankar, i din blick för andra. Bibeln beskriver hjärtat som den platsen där livet utgår ifrån, som är liksom mötesplatsen mellan oss och Gud. Och Bibeln beskriver att den här platsen kan bli en hård och ett hårt landskap som stelnar och inte är mottagligt för Guds omsorg och hans liv. Eller så kan det vara mjukt och öppet för vem Gud är. Att vi ställer oss där med våra liv sådana som de är och säger, jag vill ha ett mjukt och öppet hjärta inför dig Gud. Jag vill att den kärlek och det liv du har anförtrott mig och gett till mig ska ta form och komma till uttryck i min vardag, så att det förändrar. Så att det visar min tillhörighet, så att jag får vara med och delta i det vackra du gör i den här världen. Du som är kärlek, låt mig få vara en del av det kärleksutgivande. Du som är barmhärtig, låt mig få vara en del av att uttrycka barmhärtighet. Du som är förlåtelse, låt mig leva i förlåtelse och försoning. Du som är helande, låt mig leva ut ditt helande i den här världen. Och det är det jag tänker, att när du och jag vänder oss till Gud och säger vi vill vara mottagliga för din omvårdnad. Vi vill att du gödslar på i våra liv. Att du gräver upp runt oss med och ger liksom ny näring in i våra liv när vi märker att våra liv inte verkar ha påverkat särskilt mycket av dig. Vi vill ta emot mer av dig. Vi vill att våra liv visar på vem du är. Och Jesus bjuder ju i den här liknelsen in till omvändelse, att vända sig till Gud och säga just det. Och det är det jag tänker att vi som församling tillsammans också vill vara en del av och uttrycka ihop vår tillhörighet. Att vi får uttrycka tacksamhet tillsammans för vad Gud gör. Vi ser ju det i våra liv när vi ser runt i vår församling. Hur det där livet från Gud visst bär frukt. Hur det hänger samman. Inte att vi alla är själva starka i oss själva alltid, men att vi får ta emot omsorg och ge omsorg till varandra. Vi får lära oss mer av vad det innebär att följa Jesus. Vi har med oss erfarenheten att fattigdom möts med andras rikedom. Att generositet är en del av gemenskapens liv. Att hem öppnas. Att när vi inte hittar väg så får vi hjälp att hitta väg tillsammans med varandra. Och jag tänker att den här ungdomsbarometern sätter ord till oss också in i 2025. Är det så att Jesus är en trend? Vad kul för oss som sitter här att vi är med i en trend. Det är väl första gången i mitt eget liv som jag är med i en trend. Att du är med i någonting och har levt ett liv under kortare eller längre tid där du har lärt dig Guds vägar. Du har lärt dig vad bön är. Du har lärt dig vad det är att lyssna in och vilja formas av ett Guds tilltal. Du har gjort erfarenheter med Gud av Guds omsorg i ditt eget liv, men också i hur det har kommit till uttryck när du har fått gripa in i andra människors liv med det som Gud har anförtrott dig av förmågor, kraft, vilja och resurser. Eller hur? Du är bärare av erfarenheter som kan vara andra till hjälp. Precis som andras erfarenheter är dig till hjälp och har varit det genom åren. Och är det kanske det som vi ska ha blick för i den här trenden? Hur kan du med det Gud har anförtrott dig vara med och ge och vägleda in i det liv som har format dig själv? Du har hittat handlingsmönster som ger stöd för den relationen. Du har hittat sätt som du ber på. Om det är så vid promenader eller om det är när du lägger det på kvällen eller går upp på morgonen eller alla tre grejerna. Genom att komma på gudstjänst, genom att delta i en liten grupp av gemenskap där du ber och delar ditt liv med några personer. Eller gör det i olika vänskapsrelationer mer random. När du går de där promenaderna på egen hand eller tillsammans med andra och säger som det är. Och delar livet, här är jag. Du är bärare av erfarenheten av vad det innebär att följa Jesus. Att vara ett träd som är placerat i hans fruktträdgård som bär frukt. Så hur vill du ge plats för det under det år som ligger framför dig? Hur vill du fortsätta ge Gud utrymme att forma ditt liv? Att göra sin närvaro påtaglig hos dig? Så att det bär frukt i den här världen vi är med i. Vi ska be tillsammans. Och under den här lovsångstunden som är nu så har du möjlighet att stanna upp och ge ditt gensvar och säga som det är till Gud. Vad tänker du om dig själv? Om du lägger in dig i liknelsen om fikonträdet. Ser du att det finns frukter på grenarna? Av att livet med Gud tar form i din vardag? Eller känns det som att det är ganska dött? Här har vi möjligheten att vända oss till Gud och säga, kom Gud. Kom Gud med ditt liv. Gödsla på. Kom med din närvaro. Möt mig där jag är. Jag vill ha ett mjukt och öppet hjärta för dig. Jag kan tända ljus. Jag kan vända dig till någon du sitter bredvid och låta dem be för dig under den här stunden. Vi överlåter oss till Gud tillsammans. Jesus, tack för att vi får ge plats för dig. Vi vill vara tillitsfulla i våran tro på dig. Vi vill upptäcka mer och förstå vem du är och vad du vill med våra liv. Vi vill låta dig bära upp våra liv. Och vi vill vara involverade i det liv som du ger oss. Vi deltar i gemenskap och omsorg. Bära tro tillsammans. Fira livet med dig tillsammans med andra. Be tillsammans med andra. Upptäcka vad det är och delta i ditt livgivande i den här världen. Så vi ber Gud. Kom till oss i den här stunden. Vi står här inför dig och säger som det är. Och säger Jesus, vi vill stå här med mjuka hjärtan. Ta emot ditt liv och låta våra vardagar formas av din närvaro. Amen.